Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej, välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens avsnitt är vi själva och är en årskrönika, kan man säga, en årssammanfattning. Innan vi sätter igång vill jag påminna om att man kan köpa vår öl Olot på Cyril och Stig på Systembolagen på Söder och vissa utvalda krogar. Och det kan man se på våra sociala medier, Cyril och Stig på Facebook, i otakt med samtiden på Instagram. Vill man gå och skriva kurs första och tredje helgen i februari, ser ut som det blir av, i Tallkrogen i Stockholm, 6000 kronor för 4 dagar, då mejlar man cyrilochstig@gmail.com. Jag är också aktuell med prosalleriksamlingen Slå mig så hårt du vill, som på julafton också släpptes som ljudbok och gick rakt in på topplistan för lyrik och dramatik. Plats 9, det är bara den där Ulf Lundell och Viktor Rydbergs Tomten och Märta Tikkanen som ligger före. Vad har du något att säga om den, Stig? Du var lite orolig att det skulle vara skit.
Jo, nej, men alltså, jag fick ju ett första utkast och jag var väldigt upprörd. Jag tyckte du måste stoppa det där. Men å andra sidan, alltså, den stora fördelen är att du beskriver en värld som inte riktigt har beskrivits och som är väldigt smutsig, och du gör en beskrivning av framförallt av sex som jag tycker är obehaglig. Men det bör ju kanske också beskrivas, men den är ju liksom intressant och bitvis är den bra, va? Men jag störs ändå av innehållet helt enkelt. Det verkar ju lite konstigt att jag av alla människor ska ha sådana synpunkter, men då ska du nog läsa boken så kanske ni håller med mig.
Men din doktorskompis Geir Angel Øygarden, han sa, han var inte säker, men han trodde att det kan vara det bästa jag skrivit, och han tyckte att den ändå var vacker i sin smutsel och håller på att pusha för den på Norge, i Norge.
Ja, men det är kanske för att jag känner dig, alltså jag tar lite illa vid mig eftersom vi känner varandra.
Ja, ja. Okej, okay, ja. Jag tror inte att den kommer faktiskt recenseras. Bland annat har vi ju dikten En skalp, så där jag skalperar en
recensent.
Vi kanske kommer in på honom senare. Nej, så har skrivit skit om min son.
Vi behöver inte gå in på
sånt. Han har varit i media nu att han känner sig illa omtyckt. Jag vet inte om det handlar om den här diktsamlingen. Vi kanske kommer in på det i årssammanfattningen här. Vi sitter här, det är dagen innan nyårsafton. Hur har din... vi sitter hemma hos Stig på Essingen. Stig dricker min polska vodka Sobiec. Jag skulle byta med en ukrainsk. Men jag hade lämnat dem till min kompis Pia, vars hus vi ska låna skriva kurs kanske på i sommar. Jag hade lagt all ukrainsk sprit och polsk hos henne för att jag inte druckit på 5 veckor. Och först och främst för att jag ska hålla på med en ADHD-utredning ska jag få i vår. Och då ska man ha minimalt med alkohol i kroppen. Vad tycker du om den här polska då som du fick?
Ja, men den var alldeles utmärkt. Hur julen har varit, ja, det har varit bra. Jag firar inte så jättemycket jul, men jag var hemma hos min kompis Lasse. Han är väldigt bra på att laga mat. Och jag har gjort det flera år i rad nu, att jag åker hem till honom och så käkar vi och så. Men annars så, alltså, jag gör inga stor grejer till jul eller nyår.
Samma här, jag har bara legat och sovit över jul.
Ja, sen var jag med i tv, jag var ju med i sån här uppesittarkväll.
Ja, det har undgått få, kan du berätta om det? Hur kommer det sig?
Ja, inte vet jag, men jag var ju med i den här Cyklopernas land. Och så frågade de mig sen om jag ville vara med på den här uppesittarkvällen, och det är ju... Det är ju alltid en utmaning, därför att man vet, jag har aldrig hållit på med julrim. Jag visste inte, tänk om jag inte kommer på ett enda rim. Jag lyckades komma på två stycken.
Det skulle jag göra i julen. Ja. Ja. Det ringde folk, alltså det ringde folk och ja. Stig verkar gilla den där, det är en tjej som Stig verkar gilla den där, kan göra det för att hon är snygg. Jag bara, nej, det beror på att jag tror att båda två vet att hon är där för blatte Alibi. Gay, Alibi verkar de inte ens behöva, för det verkar vara ett överskott på där, inget fel i det. Men Stig är där för kultur... Alibi.
Ja, ja.
Jag menar, det var ju många skådespelare där, bra skådespelare. Maria Rickardsson, vad heter hon?
Lena Endre och jag menar Anneli Martin.
Thomas.
Thomas Hansson, det var ju väldigt många.
Ja, men man kan väl säga att i skådespelaryrket ingår det att hora.
Eller man, alltså det ingår att vara underhållande.
Ja.
Jag måste säga att vissa av de här personerna gör ju ett väldigt bra jobb på att vara underhållande. Man tar Tone Sundesson och Anneli Martinez
exempel. Men jag tänkte snarare med liksom, min kultur, med alibi menar jag liksom, så här, som en viss typ av författare, den här Elis Bero, att man kan säga att han är väldigt av Bob Hanssons arvtagare. Han, Bob Hansson och den här Raneli, de behöver det till, för att de är mer, jag känner att de är mer förälskade i rollen av att vara en författare.
Nej, men alltså, man ska inte klanka ner på det. Alla har liksom sin plats. Och det finns vissa människor som gör sig kanske framför allt bra i just den typen av underhållningsprogram, va?
Jag kanske är färgad, för jag läste något hemskt med, det var med Elis fru, som handlar om att de lever på existensminimum och är så fattiga, men allt är värt för att de får komma på middagar med väldigt betydelsefulla människor. Och det känns det kanske som man har missuppfattat lite.
Ja, men alltså, nej, men jag tyckte det var trevligt, och under Kajo var en ovanligt trevlig tjej, jag kände henne inte alls tidigare.
Ja, så du tyckte det var kul i alla fall?
Ja då, det tycker jag.
Och vad har du fått för respons?
Det var en massa människor, du vet, man åker buss och så här, tunnelbana kommer folk fram och så. Mer nu än, det händer ju mig i stort sett varje vecka att det händer sådana saker, att folk kommer fram. Men ännu mer nu direkt efter det här.
Jag kommer ihåg Olle Jonsson tyckte det var kul att det är så mycket bättre.
Ja, nej, men alltså, jag har ingenting emot om det är underhållning, och det är bra underhållning, så vad fan då, det är ju också bra.
Men det kan ju samtidigt vara, jag kommer ihåg när jag intervjuade Dom DeLillo, han menade att liksom ett sätt att medelklassen att ta udden av något de är rädda för, det är omfamnar. Jag själv såg det till exempel på Sebbe Staxet, och då blir risken att han någon gång kring sen slutar med fåra.
Ja, men du har helt fel i att betrakta det som är bra som hotfullt. Alltså jag har inte alls den, kan man säga, antagonistiska synen på världen som du har. Jag tycker, vad fan då? Jag vet ju, Horace var med i Bingolotto, och han tyckte det var trevligt. Han gjorde ju någon sorts slager där med Benny Andersson, som var riktigt bra. Alltså det finns ingen riktig motsättning mellan de där grejerna. Man får göra det så gott man kan.
Jag tror att det kan stämma till exempel på någon som Lars Lerin till exempel, som med Saras dokumentär, så var han ju ganska liksom, det var en... Där fanns det ju nog farligt över honom. Men sen blev han allas liksom mysfarver.
Ja, vi behöver inte fastna vid Lars Lerin. Vi fortsätter nu.
Ja, okej, ska vi börja? Det som har hänt, präglat året mest, om vi ska säga, det är väl utrikes egentligen. Ja. Framförallt inte var, i Sverige har vi gängkrig och allt det här, men...
Ja, det är ett väldigt allvarligt. Det här året har ju varit ett väldigt allvarligt år. Och det som var mest chockerande, det var ju det som hände i Gaza.
Vi börjar baklänges, ska man säga, 7 oktober.
Ja.
Förra podden.
Alltså jag märker det runt omkring mig bland mina kompisar och så, att det här är väldigt känsligt, för att många har blivit väldigt hatiska mot Israel, va?
Ja, och där är det ju som vi tog inte, jag vet inte om vi nämnde det där i den här Israelpodden vi gjorde förra Israel-Palestina, men vi såg det nog båda, eller jag var ju mer att Putin ligger bakom det här, för att han har ju haft Hamas där månaden innan liksom, att han vill få bort fokus, han och Iran vill få bort fokus från dem själva och få USA ge vapen till Israel och sådär, men grejen är att Hamas har ju fått precis vad de vill lite, och man kan säga att det här är ett nytt September 11 där Al-Qaida fick USA, alltså, världen hatar USA, kan man säga.
Alltså uppriktigt sagt, jag tror faktiskt på, jag är verkligen ingen fan av Hamas, tvärtom. Men däremot så tror jag faktiskt på dem, att de inte riktigt hade räknat med att det skulle drivas så långt, va? Alltså det är väldigt svårt att organisera den typen av vålds, alltså det som händer när de våldtar och torterar barn och Alltså de, jag håller på med de mest vidriga saker.
Och det, du menar alltså att Hamas hade svårt att, vad de själva skulle göra, att de skulle lyckas döda så många?
Alltså, jag tror att de blev förvånade, och jag tror inte de hade räknat med den våldsamma reaktionen från Israel. Om man ser på den här våldsamma reaktionen kan man ju säga att det hela är väldigt dubbelt. Jag tycker att problemet i Israel och Palestina, det är att det är aldrig så att Israel, man kan säga att jag är mycket kritisk mot deras den här politiken med nybyggare där i Västbanken. Och jag kan mycket väl tänka mig att många judar där uppträder på ett väldigt klandervärt sätt.
Ja, precis. Men det har jag märkt själv i Israel. De flesta där, det är ett gäng nötter som jag säger någon. För jag har ju fått komma i poddar och grejer för att jag har tagit parti för Israel. Det är ju inte att jag gillar Netanyahu. En miljon vill ju lämna Israel för det här han har gjort mot inskräkt med lagar.
Ja, alltså det kan man...
Nu har man enat landet.
Ja, man kan vara, alltså, man måste nästan vara emot Israels politik. Därför att den är på något sätt rasistisk. Men däremot, det som har varit problemet är att de här palestinierna och även länderna runt omkring dem vill helt enkelt förinta Israel.
Ja, men det är som Golda Meir sa, att liksom, om det skulle inte vara någon krig om arabstaterna och Palestina la ner sina vapen. Om Israel la ner sina vapen så skulle de vara utplånade.
Ja, precis. Och det är det som är problemet.
Och sen är det ju alltid det att om det är ett fredskrig, eller om det råder fred, vilket det ändå gjorde, då sitter ju, och samma sak med Ukraina, den som blir anfallen sitter på den moraliska rätten.
Ja, och nu använder då Israel, precis som i Bibeln, de kör ju då 20 gånger det som har dödats, så ska man då döda, va? Ja, det kan man tycka vad man vill om, men alltså det är ju samtidigt, de har ju då ett demokratiskt underlag för det. Det visar sig att Israel så är befolkningen för det.
Och ett problem är, de är också en av de få krigsmakter, USA gjorde det faktiskt i Irak när de gick in, som varnar innan de ska bomba. De till och med ringer upp folk. Problemet är att Hamas håller sitt eget folk som gisslan. Och visst, jag håller också med om att nu är det för mycket, även om vi kan inte ens lita på siffror, eftersom det är Hamas som ger siffrorna på antalet döda. Och särskilt all Israel-motståndare i västvärlden beter sig ju konstigt. Att ena stunden ska de förringa Hamas då. De menar att Hamas är ingen stat, det är en terrororganisation. Andra stunden hänvisar de till folkhälsomyndigheter i Palestina och sånt, som är styrs av Hamas, som styr allt där. Och de hade ju liksom, särskilt, de har ju haft sina ledningscentraler under sjukhus och sånt. Ja. Det är det som är problematiskt. Du har till och med enligt Genèvekonventionen rätt att ta de här sjukhusen.
Jo, men det hela är ytterst obehagligt, och jag vet inte riktigt hur det kommer att sluta. Alltså världen ser ut att hamna i en väldigt, ska man säga, tragisk, våldsam fas just nu. Och det som jag har tyckt att man har skrivit alldeles för lite om, det är det som hände, som vi också ska ta upp, men jag tar upp det redan nu, det här med BRICS. Folk vet inte riktigt vad BRICS är.
Jag tycker vi bara kan fortsätta lite med att grejen är också att det här polariserar människor i Sverige, i hela världen så mycket. Jag tror att det ändå handlar om också att det finns en inneboende antisemitism, och helt plötsligt har högern, särskilt i Sverige, blivit de som försvarar mot rasism, man kan säga, i det här fallet mot alltså det antisemitiska som kommer från
det paradoxala är ju att i det här fallet, alltså man ska ju liksom, när man snackar om antisemitism så blir det lite absurt, eftersom de är ju som araber, de är ju också semiter, va?
Men det vet ju inte vanligt folk. Och särskilt de här i både Sverige och USA. Där USA har de ju USA har särskilt bland unga människor, och på sociala medier, på X då, det som kallas Twitter, där är folk pro-israeliska och framförallt bland de intellektuella, medan TikTok styr då pro-Palestina. Och unga då, när de frågar samtidigt då, tycker du att, som i Palestina då, att man har den synen som Hamas har, att homosexuella ska slängas ut för tak, och kvinnor, om Hamas syn på kvinnors rättigheter och så här, då kan de inte alls, då fattar de inte att det handlar om Hamas också.
Jo, men alltså jag menar så här att, alltså jag är väldigt kluven, för att jag menar att det finns, vi ser början på ett stort krig mellan nord och syd. Och det där förespråkades redan på 80-talet, jag tror att det var 1987, kom det ut en bok som hette Sammanbrottet av William Clark, som hade varit vice världsbankschef.
Mm.
Och det märkliga med det var, det handlade om ett slags världskrig som var ett handelskrig mellan syd och där Kina var på sydsida, som utnyttjade då, men det här var så länge sedan va, men den utnyttjade då det här med datorisering och så vidare. Och den som ledde Afrika, det var min kompis pappa, dottern Adebayo. Hans pappa var nämligen en väldigt känd afrikansk ekonom. Och jag tänkte på det, jag tänkte att man skulle ta beställa den och lösa den. Därför att det finns en grundläggande motsättning som vi inte tänker på här i väst. Mellan människor som tillhör, vi kallar det för tredje världen. Afrika, Asien, även Sydamerika. Och de är liksom grejen i den. Vi fattar inte att de inte gillar oss. Förstår du?
Ja, men här, det var ju det jag menade med det här kriget också. Att Hamas får som man vill. Man får, som det blev ett hat mot USA efter det kriget. Att det har man nu igen mot USA och Israel. Men grejen är, det jag menar att det ligger också något antisemitiskt eller kanske långt bort den kollektiva skulden från världskrig. Men det är ju att man inte, som jag sa, att man bryr sig inte om, det är lika många döda och konflikterna har varit lika länge än här i Armenien till exempel med Karabach.
Alltså inte lika många döda, nej.
De som fördrevs från Karelien, det är 70 år sedan, de har släppt det, men det här med Palestina, det har aldrig ens funnits ett land som heter Palestina. Gaza var Egypten, Västbanken var Jordanien. De själva ville ju inte ha, för att det är så radikaliserat, har du tillbaka.
Ja, det är i alla fall ett stort problem, och jag är ju då intresserad av fred och att det liksom ska vara okej i världen. Och jag känner mig ganska brydd, för jag upplever att här i väst är vi inte tillräckligt lyhörda för hur folk resonerar utanför Europa och utanför USA, utanför de här murarna. Det är alldeles uppenbart att det är vissa saker här i väst som inte de gillar, va? Jag tänker på talibanerna. Jag tänker på en sak som man har tystat ner här. Det är ju att talibanerna har bränt ner opiumskördarna. Alltså att talibanerna redan tidigare, innan då USA angrep dem, så brände de opiumskördar. Och det måste man ju säga är bra av talibanerna att bränna opiumskördar.
Vilka var det? Jag hade för mig att talibaner också handlade med opium.
Nej, de har bränt nu opiumskördarna. Och det är ju liksom opium, det är ju emot Koranen naturligtvis. Så att det där snackar man inte om. Man tystar ner vissa saker som inte är liksom lämpliga, kan man säga. Va? Och alltså, hela den grejen i Afghanistan var ju så fullständigt sinnesrubbad. Alltså när Sovjet gick in där och sen USA. Alltså om man tittar på historien, Afghanistan har aldrig lyckats behärskas av främmande stat. På grund av att det är berg, på grund av att det är en befolkning som är vana vid krig. Det har ju liksom alltid historiskt sett varit så att stackars indierna har blivit angripna av de här afghanska ryttarna och så. Och när de har kommit ner i Indien, vad har hänt? Jo, de har blivit indier. Det är mycket mer behagligt.
Så vi kommer inte ihåg, men det handlade väl om det där som jag sa, deras dröm om havet.
Och nej, alltså,
att det var, de också ville stilla havet. Sovjet, eller vad säger jag, Indiska Ocean.
Nej, men Sovjet angrep Afghanistan av samma skäl som USA. För att kvinnor skulle få rätt att studera, bla bla bla. Fattar du?
Ja, fast Sovjet har väl ingen moralisk
underkastning. Jo, alltså, det var det de liksom sa. Och det är ju samma sak med USA, vad de säger. Det är ju inte helt oviktigt.
Mm-hmm. Ja,
men alltså jag upplever att det är nu 1 januari så kommer att utöka BRICS. BRICS är alltså Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika.
Och så nu tror man också på Argentina.
Ja, nu kommer det att bli
Venezuela, kan jag tänka
mig. Nej, Argentina, Egypten, Etiopien, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Iran. Och även Indonesien är på tur, va? Alltså det här kommer att vara alltså en större delen av mänskligheten.
Jo, alltså det är en stor invandrargrupp, eller det är en stor befolkningsgrupp, och det är rik, eller på naturresurser och så där är det rika länder, men jag tror fortfarande alltså det är därför vi fick den här vågen med afghaner och folk 2015, att de har ju, det är fortfarande den här västerländska drömmen som de har med.
Jo, men de har
det var fel när de trodde som afghanerna, ja, trodde, det märkte jag när jag jobbade med dem, att de trodde alltså iPads och allt och drömmen och.
Ja, men alltså alla vill ju ha bättre liksom levnadsomständigheter, det ligger väl i sakens natur. Däremot så är det väl inte riktigt samma sak när det gäller alltså när man snackar om svenska värden och så, som man pratar väldigt mycket om nu, värdegrund och så. Det är ju inte så att man i övriga världen har samma värdegrunder som man har i Sverige. Och det där är ett problem.
Nej, jag såg en intervju med han Lars Trädgård som vi kommer in på sen kanske, med det här som har satt som ordförande för den svenska kanon som ska göras, historiker vid Berkeley, som har hållit på mycket om det här med kulturkrockar och sånt. Han menade att Reinfeldt där hade ju, han såg det som att det finns inga svenska värderingar, och att vi då sen efter det fick med Stefan Löfven att med en filosofi, Europa bygger inga murar, att det var fel då, för man tänkte inte på dem.
Ja, men de var ju hittare från början till slut. De har väl aldrig sagt ett enda sant ord i sitt liv.
Du menar de här
satsningarna? Reinfeldt, alltså jag kan inte tänka mig att han ens själv tror på det han säger. Alltså.
Mm. Ja, okej, vad...
Nej, men jag tror att vi kommer att få problem. Större problem än vad vi tror. För att vad handlar det hela om? Jo, det handlar om dollar. Och det handlar om det här med pengar och det här med makt. Va? Alltså varför är dollarn istället för guld? För det kan man ju säga att det är idag. Va? Och vad handlar de här, den här BRICS-utvidgningen? Jo, det handlar om att både Sovjet eller Ryssland och Kina, men även de här andra länderna, vill ha ett mer multipolär värld. Förstår du?
Mm.
Och det är emot då det här med dollarn. Men det drabbar ju inte bara USA, det drabbar ju även vi. Va? Vi drabbas också.
Ja, och samtidigt har vi ju också här med miljö som har också något som har präglat de senaste åren. Att det är absolut något som händer med klimatförändring och sådär. Och där var ju någon stor miljögrej i, vad var det, Qatar eller Dubai eller något. Och där man märker att de försörjer sig på olja.
Ja, alltså jag kan för lite om ekologi, om man säger så.
Och som Ryssland har också sin ekonomi på, där övriga världen kanske vill ifrån.
Ja, alltså om jag kan för lite om ett ämne så uttalar jag mig inte. Så. Mm.
Men vad kan vi säga om Ryssland då? Där har inte sanktionerna hjälpt så som man hade trott. Men samtidigt så där är ett utnötningskrig, ser det ut som i Ukraina.
Ja, alltså jag tror att det är uppriktigt sagt, så tror jag att det ser ganska mörkt ut för Ukraina. Man vet ju inte, det kan ju förändra sig, men jag tror att det som kommer att bli problemet är att allt fler länder i Europa, Slovakien är nu första exemplet, men det kommer att vara fler exempel, vill inte lägga så mycket pengar på det här.
Ja, jag tror så
man, man ser liksom inte något slut om det inte är så att man går med på en fred man delar upp det, va? Alltså lite grann som Nord- och Sydkorea. Är det för att om man fortsätter med kriget och ser då slutet, att det positiva slutet skulle vara slutet på Ryssland, ungefär slutet på Sovjetunionen, så vet man alltså följderna av det. Ett krig inne i Ryssland kommer att vara, alltså vi tror att vi i Europa inte blir drabbade, men det kommer vi naturligtvis att bli.
Det är samtidigt ett sånt underkuvat folk där
känns det, är fel att
man protesterar ju inte där inne, för att det har ju gått på Stalin-nivå, att det var en som har fått 25 år för att de har protesterat.
Ja, men
folk vågar inte protestera, så att det är ju som på den tiden.
Ja, men alltså,
och det gör att du inte har någon motståndsrörelse.
Nej, men jag reagerar, jag måste ju ändå säga hur jag reagerar. Och jag reagerar rent känslomässigt. Jag tycker att det är fel med den antiryska inställningen som finns idag. Att man är emot ryssar, emot den ryska kulturen. Jag ser tvärtom.
Ja, men jag vet inte om folk är emot den ryska kulturen.
Alltså jag ser tvärtom att Ryssland är viktigt för Europa. Och jag har ju då egentligen, alltså eftersom jag nu är så inte bara konservativ, jag är ju reaktionär. Eftersom jag har de åsikter jag har om feminism, om homosexualitet och så vidare, så uppfattar jag det som att det skulle inte vara bra att väst vann mentalt över hela världen. Alltså för den värld vi har skapat i väst är också en värld där vi har extrema köer till BUP, där vi har alltså en
relation. Ja, det ska vi säga, nu är det jultid där. Hela svenska folket jobbar ju hårt för att vara ledig under den här tiden, men där måste vi ändå så, ge vår uppskattning, tycker jag, till alla de som hjälper i psykvården som går på knä under den här.
Ja, du arbetar ju delvis inom det.
Ja. Men alltså, jag tänker framförallt inte på mig själv, men på alltså, även poliser och sådana, och socialarbetare och psyken. Och,
man kan säga så här, att vi har inte helt och hållet lyckats få ett samhälle där människor känner sig, alltså vi är,
nu mår
alltså,
många dåligt.
Ja, det är, alltså, jag tycker jag ska inte klaga. Vi lever i ett väldigt bra samhälle. Vi har aldrig haft så bra mat till exempel. Vi har aldrig haft så bra kommunikationer. Det fungerar på alla möjliga sätt väldigt bra. Men rent känslomässigt, och för de som växer upp idag, så är det inte oproblematiskt. Och det har att göra med vissa saker som har lagts på oss på grund av kapitalismen. Förstår du?
Mm.
Och som har skapat det här utanförskapet.
Mm.
Och det är liksom, det är ju inget bra.
Men i fråga om Ryssland, där märker man ju på, och det märker man på, jag som har varit mycket även i år i Ukraina, även ukrainarna som har kontakt med sina släktingar i Ryssland, att som vi tog upp i podden här, förra podden med Lisa Alexandrova, att de i Ryssland tror att det är Ukraina som har blivit knäppa och så här. Det handlar ju om att i och med att de inte vågar protestera känner de ju skam. Jag tror att de flesta där vet vad som för sig går där.
Men tror du att människor i Ukraina vågar protestera mot den ukrainska ledningen?
Det tror jag. Och där, det är ju kritik mot, ja, de har ju varit korrupta. Och det har varit
Klitschko som du har träffat då. Jag har haft kritik mot Zelensky. Han har haft kritik mot Zelensky.
Men de har ju kritik mot Klitschko också. Han är ju porrgubbar och sådana grejer.
Jo, men alltså, grejen är den. När vi snackade då med Axel Burenius. Jag tog upp det senare, efter vår podd. Så tog jag upp det där med att i Ryssland har vi ju dissidenter. Här i Sverige har vi inga dissidenter. Därför att här i Sverige, så det är inte så att vi hamnar i fängelse. Men här i Sverige så har vi det man kallar tidigare för åsiktskorridorer.
Ja. Mm.
Att du, om du säger vissa saker, jag vill inte framstå som Putin-vänlig på något sätt. Men att du tar upp frågetecken kring det här med Ukraina och de här regionerna Donetsk och Luhansk och Krim. Det är ju någonting som jag har svårt att göra. För det anses bara nästan landsförräderi.
Ja, problemet är väl att svenskar alltid följer som Lars Norén sa, det är en skock får som ofta kan gå fel. Det var ju snarare, vi hade ju särskilt från i kulturvänstern trodde ju att Ukraina var nazister och bla bla bla. Kroneman 3 dagar innan kriget bröt ut sa att vi måste ha förståelse för Ryssland och bla bla. Sen har det svängt nu när man såg vad de gjorde. Då kändes alla skamsna när det första hände där i Butcha till exempel avslöjades.
Ja, alltså vedervärdigheter, bestialiteter som det som hände i Butcha och i Ukraina överhuvudtaget och nu i Gaza, både mot judar och mot palestinier, ska man alltid fördöma.
Mm.
Och sen måste man försöka på något sätt orientera sig, vad fan händer om man tycker det och vad händer om man tycker det.
Mm. Jag tror då i alla fall att Europa, det som har hänt för Ukraina, är det positiva är att Europa har släppt in Ukraina, att det har blivit en del av Europa och nu ska de ju med i EU och sånt också. Jag tror också att, som folk sa till och med Ukraina, att Klitschko och Zelensky har blivit bättre och mindre och känns mindre korrumperade för att de har västvärldens ögon på sig. De måste bete sig som ledarna i väst. Så att det här kriget har på det sättet fört Ukraina närmare väst. Sen, jag tror att till och med att Ukraina kommer ta Krim tillbaka. Vilket kommer pusha ryssarna så alltså att de inte längre har kontroll över Svarta havet. Och framförallt inte över från...
Ja, men du ser det liksom så att man ska krossa Ryssland. Jag ser det inte så.
Jag ser som jag sa i förra podden att man kan behöva, att de kan behöva förnedras kanske. Men du vet hur det gick med Tyskland.
Det var inte så jävla lyckat. Det var inte så lyckat med Tyskland. Såg det, alltså, jag tror att det var den här Woodrow Wilson som insåg redan tidigt att de här kraven, alltså vid Versailles-freden,
skulle kunna resultera i att tyskarna skulle hämnas. Och nu ser vi samma sak. Alltså jag var ju en av de enda i Sverige som varnade för det i Balkankriget. Där jag tog upp, ställde mig på serbernas sida. Därför att jag menar, det kunde då redan då ha resulterat i att Jeltsin föll och vi fick militären till makten. Och jag menar, att förnedra en stormakt är aldrig särskilt lyckat. Det är som att här har du en stor jävla tiger som du håller på pucklar på bara för att du tror att den där tigern är lite gammal, va? Men tigern kan plötsligt resa sig, och när den hugger dig är det inget roligt.
Ja, men sen är det också alltid när en fred väl kommer, så blir det eftergifter alltid från båda sidor. Så det är möjligtvis, det är möjligt att Ryssland kommer kunna behålla de största delarna av Luhansk och Donetsk, men de till exempel, och så Ukraina förlorar dem, men de andra sidan vinner kanske Krim tillbaka. Jag tror att det kommer bli något sånt, men kriget är ju redan nu ett utnötningskrig och det kan pågå.
Ja, men krig är alltid, vi som inte, du har ju ändå varit, haft lite närkontakt med krig, jag har inte haft det, men krig är alltid mycket mycket värre än vad man tror.
Det är det ju, och alltså man pratar ju bara om civila, men det är ju hemskt också för de ryska och ukrainska pojkarna. Alltså det är 70 000 ukrainare som har dött. Kvinnorna där klagar på att det finns inga män kvar när jag var där. Mm. Även män som jag mötte nu senast klagar på. Så den bilden har vi ju inte fått, att de har också liksom fått mat och de har trasiga grejer. Att liksom, även de sa det är 50-50. En del män som jag mötte som var hemma på permissioner och sådär. Ryssarna har ju också förlorat säkert 100 000, 120 000 ukrainska män skadade. Sen är det civila, ja, man pratar mycket om de här 20 000 civila som har massor i Palestina, och det tror jag också, det är mycket möjligt att det stämmer, men det är också, du har ju de här siffrorna över Ukraina och andra områden också.
Jo, men alltså, jag tror att det finns ju någonting, alltså det finns alltid folk som tjänar på krig, som vinner ekonomiskt på krig. Och det måste man ha i åtanke när man försöker förhindra krig.
Ja, USAs krigsmakt tjänar ju på att bygga till Ukraina.
Ja, men det gör ju även Bofors till exempel.
Ja.
Men alltså, jag menar då att när man tittar på det, kan man säga, strategiskt, det här med Ukraina. Problemet, jag tänker på en snubbe jag träffade i Schweiz 95, som var vice vd för Deutsche Bank, som var svensk, eller finsk.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Svensk. Han berättar ju då att efter murens fall så var det ju framförallt, så var det till och med bättre än Sydkorea, var det att satsa pengar i södra forna DDR. Och han sa, Slovakien inte att förakta. Och du hade även då Baltikum. Bra arbetskraft.
Slovakien var jättetrevligt. Han var,
ja, men alltså bra arbetskraft som inte kräver så jävla hög lön. Och när kapitalisterna tittar på Östeuropa så vill de ju glupa åt sig vissa delar. Och då kommer, alltså Ukraina har en befolkning som är väldigt, kan man säga, stabil och kraftfull. Och har en god arbetskraft.
Mm.
Och som kapitalist så vill man ju åt de här människorna, förstår du?
Ja, det är klart.
Och de vill kanske inte åt Ryssland på samma sätt. Det är därför
de var ju innan kriget väldigt duktiga IT till exempel.
Ja, och det är därför kapitalisterna De säger, ja men låt oss svälja ukrainarna. De är snälla, anspråkslösa, kräver inte så jävla mycket mamma. Pengar. Och så kommer vi här, bluff, bluff, bluff. Vi lägger lite dollar där.
Och där kommer vi in på det som du föreslog. Att du och jag har ju varit inne, för jag ville ha din hjälp. Och du funderade på att hjälpa mig med ett filmmanus där vi skulle använda AI. Som brott och pratade med flera inblandade. Och både du och jag tyckte att det här finns ju ingen dramatik och det är för diffust. Allt känns som AI, ansiktsskanning hit och dit. Men i år har det ju verkligen varit, liksom har det ju fått ett genombrott. Och ja, när vi pratar här om att folk kommer bli arbetslösa, ja, det är nästan så att de tror att författare kommer bli arbetslösa.
Ja men alltså, jag vet, det är samma sak som det här med klimatet. Jag kan ingenting om det. Och det här med AI, vem kan någonting om det? Ja, alltså jag har faktiskt försökt, jag har läst Max Tegmarks bok om matematik och så. Jag är stor beundran inför de som är mycket intelligentare än mig själv. Som den här Max Tegmark och den här Nick Boström. Som ju varnar för det här med AI. Jag kan inte riktigt se själv, jag är för dum för det. Vad det är för risker, jag förstår mig inte på det. Och jag kan väl tänka mig att det finns... Ett problem är att människor inte anstränger sig för att lära sig själva, utan att de överlåter det till någon jävla apparat.
Nu finns ju AI så att liksom, unga kan fuska i skoluppsatser och allt möjligt med det. Och jag berättade för dig att Anders Stopendal, hans kompis Oskar Sundfält, som har en podd, Stopendal och Sundfält, de... Det är inte så tillgängligt, så det var ju någon som ringde mig och sa, jag läste om dig på AI, det här sammanfattar, men då, den gör alltid något fel. Här sa han att jag hade fått Stora Journalistpriset istället för Sveriges tidskrifters pris och sådär liksom. Men här var det som var kul här, då sa Oskar så här typ, skriv en hyllningsdikt till Pasolini som om Göran Greider har skrivit den. Mm. Och då blev den faktiskt, som Anders påpekade, den blev bättre än Göran Greider. Så det finns ju risker för vissa. Samtidigt gjorde de en annan där Trump då, som är nykterist, gör ett tal där Trump säger till folket att man ska sluta spela på trav och börja dricka öl. Och då var det ju väldigt så här patos och liksom. Så att det blir ju väldigt roligt komiskt när de gjorde det här.
Ja, det här tycker jag inte alls det är roligt. Men däremot, jag är ju liksom antiteknik. Och det är av personliga skäl. Jag tycker jag kan ingenting om teknik. Och jag tycker att världen var tillräckligt bra 1990. Och jag tycker att efter 1990 har det hänt en massa saker som inte jag har kontroll över. Och jag menar nog att det här med AI, det går inte för mig att riktigt greppa vad fan det handlar om. Jag kan inte säga, alltså jag vet ju nu när jag använder min telefon. Alltså jag, i 3 år tillbaka har jag börjat använda det som heter Safari. Alltså när jag upptäcker ett ord på engelska.
Det loggar ut på läkare.
Ja, och så när jag till exempel upptäcker ett ord på engelska som inte jag kan. Då skriver jag det och så ser jag vad det betyder. Det är ju jättebra. Och framförallt håller jag på med det när det gäller fotbollslag. Att kolla på var fan ligger den här italienska staden någonstans och så vidare. Mm. Men det blir bra.
Ja, du ligger i läfället så här om dagen att Beatles trummis Ringo Starr, fadern av Merseybeat kan man väl säga, inspirerat av Motown. Han sa att han hade skickat 3 e-mail hela sitt liv, varav 2 hade hans fru Barbara Bach och skickat. Så, sen kan vi säga att jag har träffat Ringo Starr, han hade inte vassaste besikten i lådan.
Men Anneli Martini hade tydligen varit ihop med honom.
Ja, så hörde jag på den där.
Ja. Det är häftigt.
Ja. Han gjorde ett uppåtköp utseendemässigt faktiskt med Barbara Bach i alla fall. Men hon är säkert jättebra. Vad skulle jag säga mer? Nu, det här glömde jag skriva upp på vad vi borde ta upp med fotboll. Den här superligan som folk tyckte var så hemskt förut. Nu börjar det snackas som att den ska genomföras och att FIFA har ett monopol de inte bör ha. Det känns
jag är emot superligan. Även om mitt lag Real Madrid är för det, är jag emot det. Jag tycker alltså, fotbollen är en så global och tung sport och så många fans som dessutom har ett visst våldskapital. Man ska inte bråka med oss fotbollsfans. Därför att det gynnar ju inte oss med en superliga. Alltså det skadar ju alla. Tänk dig alla klubbar som skulle hamna utanför där. Nu är det ju nästan inga som kommer som sensationer. Det är ju ingen som har varit en stor sensation, skulle jag säga, sen Röda Stjärnan Belgrad vann 91 eller 90. Och Steaua Bukarest var väl 87 de vann.
Mm.
Alltså i övrigt så är det ju ganska...
Det mår bra hela den där regionen.
Ja, låt oss säga...
Fram till 1990-talet.
Porto 2004. Porto vann ju även 1987. Porto 2004, det måste man säga var en sensation. Alltså det är sällan det blir stora sensationer. Men de kan hända.
Mm.
Och det är väldigt viktigt för alla mindre lag. Jag är djurgårdare, du är AIK.
Mm.
Men alltså djurgården kan teoretiskt sett vinna Champions League.
Ja, vi hade ju där Östersund som vann en varsin.
Ja, just
det. Det hände grejer.
Ja, men alltså det där är viktigt för fotbollen som kultur.
Mm. Ja, jag kommer ihåg, när jag växte upp så var det ju stora när IFK Göteborg
var med. Ja, de var ju fantastiska. De spelade 3-3 mot Barcelona. Förlorade ju i straffsparkar i semifinal.
Mm. Och innan vi går över till Sverige, NATO då? Jag är för NATO, du är mot NATO.
Nej, men jag, när jag kan för lite om ett ämne, då säger jag att jag inte vet.
Mm.
Därför att som världen ser ut idag så vill inte jag vara någon jävla landsförrädare och säga att vi bör stå självständiga om nu Ryssland skulle attackera oss. Jag tror inte att Ryssland vill attackera oss. Och jag är tveksam till NATO, men jag säger pass.
Ja, jag, framförallt mot våra trevliga grannar, så tycker jag det är osolidariskt att vi ska vara någon vallgrav här i Norden. Jag kommer ihåg att amerikansk underrättelsetjänst och kanadenser sa till mig där på korrespondentbarn i Ukraina att de var väldigt glada över att Sverige kommer komma med, för att vi är Skandinaviens motsvarighet till USA.
Ja, nu ska vi
och nu har vi luftherravälde och vattenherravälde, kan man säga.
Ja, men nu ska vi inte överdriva, och jag tycker att jag är försiktig och jag tycker att det är otäckt alltihop.
Mm. Men amerikanska soldater är redan på plats, så att den här Erdogan kan väl hålla på och gnälla, och Orbán i Ungern mycket de vill, så att vi kommer komma med i slutet av året.
Det tror jag nog också att det kommer att bli så.
Okej, men ska vi gå på inrikes? Du tyckte att vi inte skulle prata gängkrig. Jag tar ju upp det i min egen slå med så hårt du vill, för det drabbade ju mig. Nu är det ju lugnt, men även min son blev drabbad då i rättegång mot några ungdomar från Afrikaskapsvården, alltså, som hade hittat på en alltså, skuld för att
fler, och fler och fler vänner till mig senast nu då, här kring jultid träffade en kompis och hans granne, sonen sitter inne för mord och har, vad heter det, Foxtrot-nätverket efter sig.
Ja, min son gick ju fotbollsgymnasiet, gick ut i Östersund. Där hade de ju då hört att hans, trots att det är jag som då ombesörjer, hans mamma har mer eller mindre tagit handen ifrån honom, som jag skriver, hade de hört då att han har växt upp i Djursholm. Så då tror de att han är rik, och då hittar man på en skuld. Liksom.
Ja, men alltså det hela är fruktansvärt
obehagligt. Så var man Abdullah Karim och...
Ja, men det hela är väldigt obehagligt, och det resulterar ju också i någon form av, alltså, som är också obehaglig, någon form av rasism. Alltså.
Mm. Jag har ju, du såg ju min bok där, att jag tar ju till ett ganska grovt språk där, men det är ju för att jag vill att det ska kännas, och så kände jag ju då också.
Ja, men jag kan förstå de som blir drabbade av sådana saker, att de också reagerar spontant och känslomässigt.
Som jag säger i den här prosryggsamlingen som jag skriver, är att jag har ju också sagt att alltså, kriminalitet, våld, utanförskap... kommer dåliga erfarenheter. Men vad ger de här somaliska tonåringarna rätt råna och slå ner min son för att han har en Moncler-jacka som han till med, inte ens hans föräldrar, som han har jobbat för och känner ihop?
Ja, nej, men det är naturligtvis.
Och varför har deras föräldrar inte uppfostrat?
Ja, det är naturligtvis så alltså, och det går, jag har liksom svårt att säga någonting om det här. Jag tycker bara att det är obehagligt.
Mm. Vi har något färre mord i år, men vi har lika mycket ännu mer skjutningar, sprängningar. Och vi har mest inne på, det har börjat lugna sig nu, och det kanske beror på att vi har faktiskt mest inne på anstalter i hela Europa.
Ja.
Så det gick ju åt helvete, känns som första invandringsvågen där jag alla är överens om med arbetskraftsinvandring var lyckad. Sverige kanske borde se tillbaka på den nu och lära en.
Ja, men alltså, det finns ju väldigt mycket naivitet och Man kan säga det, jag är då vänster, men vänstern är väldigt mycket skuld i den naivitet som har funnits i den svenska diskussionen, där man har vägrat se vissa problem.
Ja, du har väl sett den här Lars Trädgård som har blivit ordförande för den här litteraturkanon som ska införas. En historiker har man satt in då, lite ovanligt, men det kanske är bra.
Han... En litteraturkanon låter ju vansinnigt.
Ja, du kommer ingå i den.
Ja, här. Men det tycker jag vill inte.
Ja, men jag tycker det är bra att det här är ju liksom det som man med
hos Strindberg. Då kommer ingen att vilja läsa mig.
Ta en sån som Strindberg som också gick emot sin tid, som var utmobbad här men fick brev som folk lyssnade på i Danmark och Norge. Att det är ju bra att svenska får se att han finns, att vi har honom.
Ja, alltså jag måste säga pass där också.
Jag tycker de som oftast gnäller mot litteraturkanon och ojar sig, det är Aftonbladets kultursidor. Men där känns det som att de vill att en... Om vi då skulle ha en kulturkanon så skulle det vara våra samtida invandrarförfattare, som jag menar, anledningen att de har hyllat dem, det är ju för att de är för svenska. Ofta har de sådana här, men vissa har svenska mammor och sådär. Det är ju inte så att Ken kommer ingå i någon litteraturkanon som skriver farliga raptexter eller något sånt där, tror jag.
Nej, men alltså, jag kan inte uttala mig om det. Jag tycker bara att hela diskussionen är obehaglig.
Du är emot den litteraturkanon?
Ja, det tycker jag. Tycker bara, alltså herregud, när jag gick i skolan så vägrade jag läsa, låt säga, Werner von Heinenstam.
Ja, jag kommer ihåg att jag hade motstånd mot honom och Selma Lagerlöf också. För att
ja, nej, men det var ju dumt. Werner von Heinenstam är en fantastisk författare och poet. Och det tog mig ända till jag upptäckte honom när jag var 50 år. Det är fruktansvärt.
Och för mig var det samma med Selma Lagerlöf. 30-årsåldern var jag när jag började. Ja.
Nej, men alltså, att hylla författare och säga att det här är någonting du ska läsa, gör ju bara att man blir rädd för att tänka, usch, det vill jag absolut inte.
Och vi har också haft en kulturdebatt som handlade om autofiktion som, ja, det har väl både du och jag skrivit kanske, men det är många som är emot det.
Ja, men det är alltså det är alla dessa undliga diskussioner som finns i kulturvärlden, debatt för att man ska tjäna pengar på olika sätt. Man ska skriva en debattartikel, mot eller för, bla bla bla.
Ja, det handlar ju om att tjäna lite pengar. 2,5 på en debattartikel, det visst. Det handlar om att få lite kaffepengar.
Autofiktion, om man nu kallar det det. Jag tycker att det är...
Strindbergs Inferno.
Ja, nej, men alltså, det är ju naturligtvis så att orsaken till att man har den här diskussionen är att litteraturen befinner sig i någon form av sluttande läge, va? Och det där tar jag upp i min nya bok som kommer i maj.
Högt och lågt.
Alltså, jag tycker att det kan vara bra att folk skriver om det som berör dem. Det blir ofta bättre på det sättet.
Och därför True Crime har blivit så populär.
Ja, men Carl-Johan Malmberg som du refererade till innan vi började här. Han hånar det där och tar upp. Han har ju själv skrivit en alldeles utmärkt roman som du har gett ut.
Ja, Ars förlag, det vill jag pusha för. Vi började långsamt smyg, men det har gått bra förra året, Ars förlag. Med först Erik Hagelins diktsamling. Nu har jag glömt bort för den ett.
Ja.
Ja, men det är i alla fall en titel som är refererat till både där, kan man säga. Men i alla fall, vi återuppgav på Pocket Carl-Johan Malmbergs Han som inte gjorde mig sällskap. Den enda bok du har börjat gråta till.
Ja, men jag har börjat gråta till en massa böcker.
En kärlekshistoria mellan män.
Ja, nej, men alltså, den är väldigt bra, den boken.
Ja, alltså den kan man säga autofiktion. Ja. Jag tror att han har något sånt på gång inför framtiden. Så, men jag har tänkt att det kanske är också att de som ojar sig då, som han hade skrivit idag på svenskan, de gör det för att de har levt väldigt tråkiga liv och kan inte ha det här bagaget för att skriva autofiktion.
Ja, men det vet jag. Alltså, det kan vara så. Men diskussionen är dum. Jag tycker vi pratar om något annat.
Ja, vad ska vi då ta?
Vi kanske ska sluta.
Nej, vi har ju mer att avhandla. Ja, du sitter ju inte på nätet har du sagt. Men jag vill bara för upplysa om folk har missat det. Det kommer 2 bra nättidningar. Vi har en som, och de är inte bara för att jag själv skriver där, men den ena är magasinet Konkret, där Fredrik Virtanen gör så här mediekröniker skvaller kan man väl säga en gång i veckan om vad som har hänt, där han recenserar kultursidan. De är faktiskt väldigt roliga. Det är på magasinet Konkret, som man kan säga anarkistisk eller oberoende liberal. Sen har vi Kajsa Ekis Ekman. Hon fick ett skadestånd på nästan 1 miljon när syndikalisternas tidningar av alla. Jag tror att folk tyckte att var rädda. Personalen tyckte att hon var för snygg eller någonting. De kvinnliga. För hon fick gå efter en vecka. Innan hade hon fått gå från etc. Så hon fick skadestånd. Hon har startat en ny tidning som heter Parabolpress. Där jag har en stående sida som heter Byt namn. Om folk som har bytt namn. Men jag har också gjort en artikel om Toa Mossad och Tom Verlaine Television. De såg du faktiskt på talet.
Ja, jag såg dem när jag var i New York, rent tur.
Jag hade för att du hade sett dem i Stockholm. Att...
Nej, i New York. Jag passerade en klubb och så stod det att de skulle uppträda.
Okay, för han gick ju bort tidigare år om vi ska prata. Men du vill inte prata sånt som att Henrik Kissinger hade dött i år? Och...
Nej, men jag tycker det är lite onödigt.
Okay.
Men Television var ju ett band som jag uppmärksammade faktiskt när de kom. Jag tycker de var väldigt bra.
Tove Lehmann, lysande gitarrist, hans komputarist eller man ska säga, Andrew Lloyd, han bodde i Stockholm men började han då här i Nisse, man har hört alla möjliga historier om den
tiden. Jag har ju lärt känna Paul Simon i Clash också.
Ni går på Tjuvfaktor.
Ja, alltså han tillhör det här, det är som ett gäng kring min kompis Tom Källarne som är sådana aficionados. Mm. Där även, jag har inte träffat honom, men där även en prins av Habsburg är del av. Så det är en massa vanliga arbetare.
Paul Simon var ju den som stod för stil i Clash. Han var konstskoleelev men lärde sig spela snabbt bas väldigt bra faktiskt måste jag säga. Och var den som flickidålen. Han var ihop med Patti Smith också som har tagit grymma foton på honom. Idag är han faktiskt inte oäven konstnär som jag tror nästan bor i Madrid till och från.
Alltså. Ja, jo, det gör han. Alltså, när jag sa till honom så här att jag lyssnade på er när ni kom och så vid 79 så här va. Och sa han, det måste vara häftigt att vara en rockstjärna. Ja, sa han, du kan inte förstå hur häftigt det är.
Med Bosan och liknande.
Alltså, jag har aldrig varit en rockstjärna. Men jag måste säga att det grämt mig lite grann att jag inte är någon rockstjärna.
Men Clash, då, det de ska han en lås för. Jag tror att de var de första som blev vrålrika på reklam. För de gjorde Can I Stay och Can Man Go, blev så här Levi's reklam och grejer. Men, så det sålde de sig till. Men de ska han en lås för att de har blivit erbjudna flera miljarder för återförenas på turné, men de sa in i det sista tills Joe Strummer dog för 10-15 år sedan nej till det liksom. Utan men de är nöjda med vad de har och
ja.
Fortfarande så långt som marxister då, men går på tjurfäktning med fascister.
Nej, men fascister, de är ju vänsterfascister, de är ju
ganska går nära varandra ibland. Men vad jag skulle säga, ja, det var i alla fall mer om de tidningarna. Det kommer komma en ny tidning där jag kanske blir inblandad där jag har fingret med spelat Näststorm. Mer om det får man veta mer om den dagen den kommer i såna fall. Andra då kultursnack, så vi har Janken Myrdal. Du är stor fan av Jan Myrdal.
Ja.
Så jag märkte att jag har boken hemma, tror jag. Jag tror att jag har fått några bonus, men annars vill jag låna ditt ex. Jag vill gärna läsa den redan, för hans son är ju Janken Myrdal, känd ekonomhistoriker som var ett av mina huvudämnen på universitetet. Han har gjort mycket forskning med Arne Järvik, Jens Lapidus farbror. Men nu skriver han för första gången något som inte är forskning då. Där han är auktoritet i agrarhistoria.
Agrarhistoria.
Ja, om då sin pappa. Och du var lite skeptisk i början. För du...
Ja, men jag läste ju den och den är faktiskt, jag kan rekommendera den, det är väldigt underhållande. Och framförallt får man ju en bild av Alva Myrdal som är helt annorlunda. Alltså hon var ju en otroligt schysst person som dessutom var en mycket god stilist. Alltså hennes brev till Jan Myrdal är väldigt bra helt enkelt. Alltså det hela är ju väldigt tragiskt. Alltså hon var så förstående. Alltså Jan Myrdal, som är, jag betraktar honom som en vän va. Men det går inte att komma ifrån att han var den första i Sverige som verkligen blev körlad. Alltså han var så förstådd av sina föräldrar och hatade dem samtidigt. Och det är till och med så att Alva Myrdal på 40-talet säger så här, eller skriver så här: ja, du kommer kanske att håna mig och skriva negativt om mig, men är det tillräckligt bra litteratur så förstår jag dig. Alltså det blev ju värre än vad hon trodde. Men att jag kan rekommendera boken, och jag tror till och med att Myrdal själv skulle rekommendera den.
Jag är ju stort fan också. Hans barn var en av de första vuxenböckerna jag läste i 10-årsåldern. Och jag kommer ihåg att
just den där, kom ihåg att jag tyckte roade sådana där beskrivningar av Alva Myrdal som han, där han drev med hennes där barncirklar.
Alltså, Myrdal är en av de stora författarna under 1900-talet i Sverige.
Och den enda som är son till två Nobelpristagare.
Ja, men alltså, det går inte att komma ifrån att han, även om han är en stor artare författare, betydande författare, och som har betytt mycket för mig, så var han djupt orättvis mot sina föräldrar. Det måste jag säga.
Men sen har jag alltid tyckt att han, inte minst här med Kambodja, men det tyckte jag redan innan jag började...
Jag lägger mig inte i sådana saker.
Men att han var idiotisk politiskt. Men tror du, om du inte hade växt upp i Umeå, tror du inte du hade blivit... Han hade ju som en sekt i Stockholm på 67.
Ja, men jag var ju emot
dem. Tror du hade blivit en sån här...
Nej, jag var ju sån här Göteborgs-fraktion. Jag var ju ärrare. Jag tyckte de var S-arna, som vi kallar dem. De var ju mesar, det var ju borgarungar.
Årets höjdpunkter då? För mig var det att få ett barnbarn.
Jag vet inte, årets höjdpunkt, men jag tänker inte på det sättet.
Uppe sitta klart kanske?
Nej, jag har aldrig tänkt i de banorna en gång, aldrig någonsin.
Jag skulle säga, och du var intervjuades i Norran om att du ger ingen nyårslöften.
Jag har aldrig gett nyårslöften.
Varför då?
Jag tycker bara att det är dumt.
Men du hade sagt något att det överjaget har inte varit.
Nej, men alltså, jag har en ganska bra relation mellan jaget och överjaget. Alltså, jag vet ju att det finns vissa saker som jag i och för sig vill göra. Men jag får problem om jag gör det. Och då säger jag överjaget, snällt och försiktigt, det där ska du inte göra för du får ett problem.
Mm. Okej. Okay. Och för 2020, nu är vi inne på, kan vi säga att nu när vi gör det här avslutet, för att göra klart för att skriva kurser 2024, dagen, det är nyårsdagen, det som är för många årets värsta dag, mest självmord om året på den här dagtiden.
Är det?
Hur ser ditt 2024 ut?
Ja, ingen som helst aning.
En ny bok i april?
Ja, jag kommer med en bok i maj.
Högt och lågt?
Ja, precis. Men alltså i övrigt vet jag inte vad ska hända, alltså.
Mm.
Så brukar det, alltså, om vi säger att jag har en teateruppsättning, att jag ska göra en film, då vet jag ju det i förväg. Mm. Då kommer jag vara bunden de månaderna. Men det är liksom, men annars brukar jag aldrig veta vad det är som ska hända, alltså.
Mm.
Jag är ju van vid det.
Ja, jag ser som Mitt mörka hjärta ska upp som pjäs i Hässelud, som, och den ska ha också en serieversion som är jobbat med en tecknare, Tanja Marx, till och från. Övrigt så jag har ju mitt specialintresse musik, och där har jag håller på med en bok om Fagerstas punkscen och en lilla case med Mara håller vi på med. Dels är det folk som har varit fräcka och tydligen pitchat Netflix. Det är tydligen Netflix-grej att de gör filmer ibland utan ens tillstånd. Tänk om de skulle göra film på ditt liv utan att fråga.
Nej, men det får de inte göra.
Nej, här är ju då en vän till henne, en vän till, eller som jag trodde var min vän, som har gått och pitchat till Netflix och fått utvecklingspengar och allt. Men vi har ju Bonniers advokater och sen vår vän Monique, så vi hoppas. För sen har jag hört andra då pitchar också med vår tillstånd på där den ska baseras på den här boken, och det är ju en annan sak. I fråga om det också vill jag rekommendera två poddar. Den heter, vad heter den? Som gör man kan slå Tony Visconti och Bob Esfrin, så kommer intervjuer. Det är en amerikansk podd som är specialiserad med producenter. Bob Esfrin producerar då Lou Reed, Kiss, Pink Floyd bland annat, och Tony Visconti, Mark Bolan och David Bowie. Det är framförallt de som är intressanta. Du har ju ditt specialintresse linguistik. Har du något? Jag förstod det första du ringde med min diktsamling var ordet fyra på polynesiska, som jag skrivit i den här dikten om hon i Göteborg.
Nej, fem. Ordet fem.
Som Håkan Hellström har gjort Känningens sorg om Göteborg. Att, hur många språk har du koll på egentligen? Om du kan det på nyzeeländsk.
Ja, jag har en del koll. Men alltså... Fyra ska vara någonting med Lima eller Lima. På Maori är det Lima.
Hur många språk gör du koll på, tror du?
Men herregud, jag har inte någon aning. Alltså, Jag har ganska god koll på språken i världen, alltså Europa, Afrika, Asien, men inte särskilt bra i Iran och Indien.
Men
i övrigt...
Iran tror jag var persiska, tror jag. Det var så här,
ja, men det är, så, det är väldigt rörigt där. Alltså det finns ju, alltså det finns, det stämmer inte det som är, alltså iranska språk delar man upp i nordvästiranska, sydvästiranska, nordöstiranska och sydöstiranska. Men om det stämmer inte överens med där de ligger, och där har inte jag lärt mig. Det är en banal grej, jag skulle kunna lära mig när som helst, men jag har avhållit mig från vissa delar av världen. Jag har avhållit mig från Australien och Nya Guinea, för att det är så jävla rörigt.
Australien menar du då? Ja, aboriginal språk?
Ja, jag har avhållit mig från Nord- och Sydamerika, för det är också för rörigt, min hjärna är för liten.
Men sen har vi Nya Guinea, det finns för flera hundra språk där.
Ja, det finns ju 700 språk. Men alltså, jag kan inte så mycket om dem.
Mm. Okej, okay, ja, innan vi går in på det här med skrivet, skulle jag tänkte på förresten, jag läste också att Netanyahu då, samtidigt som Israel börjar dra tillbaka marktrupper, så Netanyahu tror att det kommer pågå längre det där kriget. Så ja. Problemet är ju att man inte kan rapportera där inifrån. Israel förbjuder ju att gå in. Jag tror inte det hade varit så tryggt heller för reportrar. Och de reportrar som är där är ju då från Gaza själva. Och då kan ju en del vara Hamas. Man vet inte riktigt liksom på nyhetsrapportering.
Ja, det hela är djupt olyckligt. Ska vi sluta nu?
Ja, förutom skriva kursen här.
Ja, ta det.
Första och tredje helgen i februari planerar vi skriva kurs i Tallkrogen. Vi kommer få låna en studio där. Så det är 4 dagar då för 6 000, som vi sa här i början. Och du sa att vi har skrytit för lite om det här. Vi kan skryta annars, men vi har gjort det för lite om det här, kommer vi på. Berätta om din elev.
Jag hade en elev när vi var på kursverksamheten som helt enkelt var i stort sett klar med sin roman. Men hon hade haft 3 drömmar i sitt liv som gymnasist. Dels var hon kär i en kille som hon hoppades få honom. Dels hoppades hon kunna få en segelbåt till slut. Och dels att de skulle då resa med den segelbåten till Medelhavet. Och att det skulle bli en roman. Och alla de där grejerna genomförde hon. Och boken som jag har här i bokhyllan... hon heter Elisabeth Fernström och boken heter Havet håller oss samman. Den är faktiskt riktigt bra.
Var det en idé du haft innan vi körde våra? Eller?
Ja, precis. Alltså, därför att hon, det är en ganska konventionell bok. Jag har ju läst det och jag gillar den här Björn Larsson som skriver seglingsböcker. Och det blir väldigt tacksamt att skriva mänskliga relationer. Det finns ju också S i glädjen av Ingela Alvén.
Ja. Jag känner hennes systerson. De är barn till, hon är barn till Hugo Alvén.
Alltså, det visste inte jag. Men alltså, den är bra också. Alltså, det är en ganska bra miljö att göra en roman kring. Alltså.
Ja. Och om jag ska skryta också från våra kurser, så mötte jag Lisa Langset och hon sa att hon hade en kompis, jag tror att hon sa att det var en han, så det är någon av våra manliga elever faktiskt då, som jag tyckte våra förutom Per Arne tycker jag de kvinnliga var bäst, men den här killen hade gått då, enligt henne, Lisa då, så här, har gått alla skrivarkurser värd namnet, bland annat Biskops Arne och den här universitetsutbildningen i Göteborg, som var någon i Borås, och han sa att av alla då skrivarkurser han hade lagt ner flera år på var den han hade gått hos oss värd, den lärde honom mer än alla de andra tillsammans. Så det får man ju se som ett gott betyg.
Ja. Men jag vet ju ingenting om de där andra.
Ja. Men vad är det vi kommer lära ut? För kan vi lära ut allt? Reportage, roman?
Ja, det beror alldeles helt och hållet. Det beror helt och hållet på vilka elever vi får. Va? Vi försöker anpassa oss efter vad de är intresserade av.
Ja.
Eftersom jag och du tillsammans är ganska allround. Vi behärskar många områden, alltså. Ja.
Man kan väl säga att de äldre ibland har ju varit så att de vill pyssla med sitt, att de redan är inne med någonting, och då får de göra det. De yngre har jag märkt att de gärna vill, som du är duktig på filmmanus, vill de gärna ha en dag med, till exempel.
Ja, då kan vi ge dem det.
Ja, och så är man intresserad av att gå den här kursen, så då mejlar man cyrilochstig@gmail.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.